Då ska vi läsa från Jesaja 49 och från vers 1. Det var inte förgäves, har jag som överskrift. Och vi hörde inledningsordet av Malin här om att hålla fast. Det är en bra ord innan detta. Att inte ge upp, att hålla fast. Det var inte förgäves. Hör på mig, ni kustländer. Lyssna, ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd. Och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Han sa till mig, du är min tjänare, Israel. Genom dig vill jag förhelga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ditt ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning. Eller för att du ska bli min Yeshua, min Jesus. In till jordens yttersta gräns. Det här är alltså en profetia om Messias. Det är en profetia till Israel som folk. Men som Jesus fullbordar, som han uppfyller. Längre fram. Det är Jesu människoblivande. Och i versen här där det står i grundtexten, även om Israel inte är samlat än, är jag ärad i Herrens ögon. Och så fortsätter vi i vers 7. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar ska se det och stå upp. Första ska se det och tillbedja för Herrens skull. Han som är trofast. För Israels helige skull. Han som har utvalt dig. Så säger Herren. Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. För att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna. Och säga till de fångna, drag ut. Och till den som sitter i mörkret, kom fram. Det ska finna bete ut med vägarna. Betesplatser på alla kala höjder. Det här beskriver alltså evangeliet om Jesus som ett budskap om befrielse och ljus. Om livets mening. Och bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Det här beskriver kala ofruktsamma platser där Gud kommer att mätta. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Med andra ord, Gud förser under alla omständigheter. Jag ska göra alla berg till jämna vägar, och mina banade vägar ska byggas höga. Det innebär alltså att Gud banar en väg genom varje svårighet. Och allt får tjäna Guds syften. Se, där kommer de fjärran ifrån. Somliga från norr, andra från väster, somliga från Sinenas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord. Brist ut i jubel ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Och det här beskriver naturligtvis det slutliga församlandet till Jesus. Israels folk, det judiska folket och överhuvudtaget alla som tror på Jesus och som samlas till honom. Här beskrevs då Messias ett skarpt svärd ur hans mun. Och det där känner vi ju igen. Ordet som blev kött. Och Guds ord, som det står, är skarpare än ett tvegat svärd. Det åtskiljer ande och kött. Blottlägger, avslöjar opererar, befriar, helar. Det är Guds ord. Och den versen känner vi till från Hebreerbrevet 12 och 4. Att Guds ord är skarpare än ett tveeggat svärd. Tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Läser vi där. Jag tog upp det där i en annan predikan som heter Skarpare än ett tveeggat svärd. Det är några år sedan. Men det här var ju alltså, det här är ju tillbaka till överste prästen i Gamla testamentet. Med offren. Som skulle vara felfria. Där allt måste synas. Allt skulle vara felfritt. Därför att det var en förebild på Jesus som är syndfri. Offret för våra synder. Det är ett skarpt svärd. Det är inget luddigt. Det är inget flummigt. Det är inget svammel det handlar om. Det är snarare ett tecken på avfall. När budskapet är uddlöst. När djävulen, det onda och det okulta framställs som om det är något ofarligt. Och Gud är bara snäll. Det är inte det skarpa svärdet. Det här svärdet, Guds ord, är vässat och slipat. Det gäller liv eller död. Det gäller himmel eller helvete. Det gäller ett evigt liv med Gud. Eller en skilsmässa bort från Gud. Och Guds ord är fullt av nåd och sanning. Som det står om Jesus. Han som själv är ord, Guds ord. Manifesterat och uppfyllt. Han var full av nåd och sanning. I Uppenbarelseboken 1 och vers 16 och 17. Det var de verserna vi hörde här i inledningen, men jag läser dem igen här. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt, jag är den första och den sista. Det var Johannes som beskriver sin upplevelse. Det här kallas gudsfruktan. Han upplevde Jesus, hans härlighet, hans helighet. Och han föll ner som död för hans fötter. Vi läste ju här, och som jag sa som överskrift, det var inte förgäves. I vers 4 där i Jesaja 49. Jag tänkte förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Vi kan bli trötta av motgångar. När allt arbete kanske kan se ut som om det är förgäves. Jesus vet hur det känns. Det är det han uttrycker här. Jesus vet vad förkastelse är. Och det var ju så som det var också. Han måste gå igenom Jesus. För det står i Hebreerbrevet 2 och vers 17-18. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, eller bröder och systrar, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Och Jesaja längre fram beskriver ju Jesaja 53, han var så föraktad att vi räknade honom för intet. Och Johannes skriver i sitt evangelium, hans egna tog inte emot honom. Ändå hade Jesus gjort allt. Jesus ville samla folket i Israel. Men de ville inte. Han uttryckte Jesus, hur ofta har jag inte velat samla dina barn. Så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. En underbar bild det där. Var allt förgäves? När inte detta uppfylldes. Nej, det var det inte. För Gud hade en ännu större plan. Och Jesus han förtröstade på Fadern. Och vi läser och vi vet att ingenting kunde om inte göra Guds plan. Profetian skulle fullbordas i en tid längre fram. Och idag ser vi med våra egna ögon hur det sker i vår tid. I den tiden som vi lever i. Så det är lönt att fortsätta be även om det inte finns några synliga tecken på bönesvar. Är det lönt att fortsätta tjäna Herren utan synliga resultat? Ja, man ska följa det, en del sådana här marknadsförda program och naturlig församlingsutveckling. Hur de resonerar när man följer det, så är det tveksamt om det är lönt att fortsätta. Man brukar säga att allt som har liv växer. Och då räknas bara det som är synligt resultat, det som är numerärt. Det är väldigt resultatfixerat detta blir det ju. Men allt annat ska rensas bort. Och på det sättet så glömmer man bort en väldigt speciell lag som vi brukar kalla vetekornets lag, som det står om. Vetekornet, som Jesus säger, måste falla i jorden och dö för att bära frukt, annars blir det ett ensamt korn. Man skulle nog kunna säga framgång utan kors är ingen äkta framgång. Vi är kallade att gå den smala vägen, som innebär att vi korsfästs med Kristus. Det är Gud som förändrar situationen. Det är Gud som ger växten. Men av oss krävs det också då uthållighet och tålamod och förtröstan på Gud. Och Jesus visar oss vägen när han litar på Gud och säger till oss: lita på Gud, lita på mig. Jag är din starkhet, din rätt är hos mig, din rätt är hos Herren. Jag minns första gången det här, för många, många år sedan, när man hörde om det här att vi har inga rättigheter. Det finns ju felaktiga, obalanserade undervisning där man ska ta ut sin rätt och det är bara att hämta ut. Det är inte så det funkar, vi ber Herren. Vi får gå till honom i bön i ödmjukhet. Men att vi inte har några rättigheter, och mina tankar minns och gick direkt till änkan som Jesus tar som exempel. Änkan som krävde sin rätt av den orättfärdiga domaren. Hon kämpar verkligen för att få ut sin rätt. Och Jesus tar det som ett exempel för oss, för att vi inte ska ge upp i bön utan vara uthålliga i bön, står det. Men vad är det då för rätt detta handlar om? Jo, det är ganska uppenbart om man tänker efter. Din rätt, det är löften som du har fått av Gud. Det är din rätt. Du har fått dem om nåd. Det är fortfarande nåd alltihop. Men det är ändå din rätt, för att Gud har gett dig det som en rätt. Det är din rätt hos Gud. Det är det han uppmuntrar och uppmanar dig att be om. Och vara uthållig och fortsätta be om. Jesaja 40 och från vers 27 kan vi läsa: hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå: min väg är dolt för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötta eller utmattade kraft och ökar den maktlösa styrka. Sån är Gud. Och arbetet för Gud är inte meningslöst. Det är aldrig förgäves. För Gud lönar den som lyder honom. Jag tänker på en missionär som jag hörde om för många år sedan, som hade arbetat hårt för Guds verk i många år med väldigt lite resultat, och han var ganska trött och uppgiven. Han hade fått vinna en enda människa för Jesus. En enda person. Efter allt arbete som han hade lagt ner hade han fått se bli frälst. Det var bara det. Att den personen i sin tur fick vinna många, många hundra. Vi läste här om hans hands skugga. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Det där uttrycket, det talar om beskydd och det talar om försvar. Guds beskydd och Guds försvar. Det handlar också naturligtvis om oss att vara redo att bli använda av Guds hand. Ibland tas vi åt sidan och liksom göms, tycker vi, som svärdet i skidan eller som pilen i sitt koger, som vi läste om. Men Gud har ett syfte med det också. Det ingår sådana tider för oss. Det finns många exempel i Bibeln på människor som har kämpat den här kampen. Där det har känts fruktlöst och förgäves. Nära att ge upp. Och jag tänker på Hanna, Samuels mamma, i första Samuelsboken, Hannas bönekamp. Hon var mobbad av Peninna, den andra hustrun, som hade framgång mänskligt sett, fruktsam, var överlägsen och ständigt hackade på Hanna. Och det gick så långt att Hanna inte ens ville äta. Fick matstörningar, kan man säga. Och i grundtexten så beskriver orden här att Hanna hade ett inre sår där hon ständigt plågades av den här andra kvinnan som hackade på henne och mobbade henne, tryckte ner henne. Men vi vet fortsättningen vad Gud gjorde med Hanna. Hur hon blev fruktsam, hur hon fick se Guds gärningar på ett fantastiskt sätt. Hur hon fick bönesvar när hon höll ut i tro. Jag tänker på Elia efter den stora segern på Karmel, berget Karmel. Och efter detta så blev han hotad av drottning Isabel. Och det står att Elia sjönk, alltså, så han blev så deprimerad och trött och uppgiven i den här stunden. Så han la sig ner och sova, han ville bara dö. Han önskade sig döden, står det. Och han sa till Gud, ta mitt liv, jag vill bara dö. Men Gud skickade en ängel till Elia, pötte på honom, gav honom mat, och han åt. Och sen la han sig och sova igen, men då fick han en ny knuff av ängeln. Ät mer, så att du orkar hela vägen. Och så åt Elia, och så kunde han fortsätta oförtröttligt tills han kom till Guds berg i Horeb, där han fick en ny underbar Guds upplevelse. Jeremias klagan har vi också som ett exempel. Han som var sårad och av allt hat, av allt förakt, av all förföljelse som han fick leva under och utstå. Ingen ville lyssna. År ut och år in förmedlade han Guds ord, Guds varningar, tillrättavisning, förmaningar, vädjan i kärlek. Allt som Gud ledde Jeremia att tala. Jag tror det var i 26 år. Men ingen ville lyssna. Och Gud hade sagt det innan. De kommer inte att lyssna. Men du ska ändå tala mitt ord. För ingen kommer att ha någon ursäkt. Och alla ska ha en chans att höra. Och så är det också för oss. Det kan se ut som vi talar förgäves. Eller vittnar förgäves. Eller vad vi än upplever att Gud lägger på våra hjärtan. Det är ingen som lyssnar. De tar inte emot. Men det finns tillfällen när Gud manar. När vi ändå ska tala. När vi ändå ska varna. Oavsett om ingen tar emot. Oavsett om det ser ut som det är förgäves. Därför att det ska inte finnas någon ursäkt. Och Gud vill nå alla. Jag tänker på Johannes Döparen också i fängelset. Där han satt i slutet av sitt liv ensam och tvivlande, som det verkar ju. Och jag har läst den där texten många gånger och ändå har jag tyckt att det är svårt det där att förstå. Vi läser från Matteus 11 och från vers 1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår. Och för fattiga predikas glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig, säger Jesus. Och ordet betyder stötesten. Salig är den som inte ser mig som en stötesten, säger Jesus här. Och alla de här tecknen som beskrivs, som Johannes får höra och bli påmind om. Blinda som får sin syn, lama som går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår. Och glädjens budskap predikas för de fattiga. Allt detta var ju tecken och bevis på att Jesus är Messias, att han var Messias. Det var tecken som bara Gud kan göra. Det var yttre tecken, mycket fysiska, kroppsliga helanden som bekräftade frälsningen i människors hjärtan. Och så säger Jesus de här orden till Johannes: salig är den som inte tar anstöt av mig. Hur kunde Jesus vara en stötesten för Johannes? Jag har tänkt på de där orden, men så tänkte jag häromdagen, kunde det vara så? Det vet vi inte, för det står inte exakt vad Johannes kämpar med för tankar. Men kunde det vara så att Johannes visste att allt det här hände där ute, utanför fängelset, när han själv inte blev befriad? Det var det som gjorde att han tvivlade. Jesus gjorde mängder med under och tecken. Varför blev inte Johannes fri? Men Gud hade en annan väg för Johannes, för han hade fullbordat sitt uppdrag. Han hade fullgjort sitt uppdrag. Och jag tänkte att det kanske är ungefär som att Jesus menade här: salig är du som inte tar anstöt om jag väljer en annan väg för dig än du hade tänkt. Det är en tanke bara. Jesus försvarar Johannes, sin tjänare. Jesus försvarar och bekräftar sina tjänare och tjänarinnor. Och så är det när vi går Guds ärenden. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej, det kan man ju verkligen inte säga att Johannes, han var ju verkligen ingen vindflöjel. Han var ju verkligen det skarpa svärdet som banar en rak väg för Messias. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, han var ju ingen modekung precis, Johannes. Se det som bär fina kläder finns i kungapalatset. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Och här kommer ju Jesajas profetia. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Han ska noga bereda vägen för dig, betyder orden. Har ni tänkt på att om man följer en människa, när man följer människor eller mänskliga ledare eller starka ledare, då är det väldigt lätt att man hamnar i ett läge där man måste försvara. Hur många har inte försvarat Ulf Ekman? Det var väl det som man tyckte ofta reagerade på med Livets Ord, i alla fall. Ja, det var ju så i många år. Där man hörde mer om Ulf Ekman och försvara Ulf Ekman än om Jesus. Talade man och säger någonting om Rick Warren idag. Oj, 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 vilket liv det blir. Det är många som reser sig upp och försvarar Rick Warren. Åh, det tål ingen kritik. Här får man inte säga någonting, ifrågasätta någonting. Och det finns många andra liknande exempel. Men vet du vad som är starkt? Den som följer Jesus och bara Jesus och samlar till Jesus. Han behöver inte försvara någon. Han blir själv försvarad av Jesus. Det är bättre. Gud glömmer inte sina redskap. Så den här profetian som vi läste i början, den syftar på Jesus framför allt. Israels folk, men framför allt på Jesus som uppfyller detta helt och fullt. Men i honom, i Kristus, gäller det också oss. Löftena gäller också oss. För vi är kallade att samla till Jesus, vittna om honom, föra människor till honom, upphöja Jesus. Det vi kallade till. Och då krävs det också ett ansvar av oss och trohet. För det kommer besökelsetider i människors liv. Det står ju så här i 1 Petrus 2:12. Uppför er väl bland hedningarna. Så att de, när de anklagar er som förbrytare eller förtalar er, som det står i grundtexten, ser alla era goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Här kommer en besökelsetid. Och det finns ett annat exempel. Jag tänkte på när jag läste Jesaja 63 häromdagen. Det står i all deras nöd, 63:9. I all deras nöd var ingen verklig nöd, till hans ansiktes ängel frälste dem. Det här handlar också om Jesus. I all deras nöd drabbades han, betyder det. I engelska står det in all their affliction, he was afflicted. Jesus identifierar sig med oss, med sitt folk. Och vi får identifiera oss med honom, med hans seger. Men sen står det om Israels folk här, hur att de var upproriska och bedrövade den helige ande. De blev hans fiende och han stred själv mot dem. Men så står det, då tänkte hans folk på gångna tider, de tänkte på Mose. Och fortsätter man läsa så ser man att när de tänkte på Mose, då blev de påminna om Moses Gud. Var det Gud? Alltså Moses liv pekar på Herren. Och detta ledde till ett uppvaknande. Det var en besökelsetid som ledde till att de omvände sig eller vände tillbaka till Herren. Och så är det för oss att vi Gud vill använda oss och våra liv. Det kan påminna om så gode Gud att de inte minns oss. Åh, det var hon eller han som var så elak jämt eller oärlig. Det är inte så som det står upp för er väl bland hedningarna, utan att det är någonting hos oss som kan påminna människor. Jo, men det var han som var kristen, det var hon som var kristen. Det var något särskilt där. Och så kommer den där påminnelsen. Vi läste också här om det slutliga samlandet då i Jesaja 49. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord. Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr, andra från väster, somliga från Sinéernas land, Sinim. Det enda ordet, enda stället i Gamla testamentet där Sinim står. Och detta är Kina. Jag blev lite upprörd, eller har blivit någon gång så där när man har buntat ihop oss med de som bara pratar om avfall och det blir ingen väckelse. Jag har nog förstått att en del har fått korrigera sig där. Man inser att i andens tid att det bara är avfall, avfall, avfall. Och att det inte står något i Bibeln om väckelse, men visst gör det det. I olika länder bland olika folk och evangeliet ska ut alla folk. Det står att det blir under mycket lidande. Det står inte att det är miljarder. Det står ingenstans. Men visst blir det väckelser. Och här står nämnt, alltså Sinéernas land. Av alla folk står kineserna nämnda här. Och tänk vilken väckelse som det här, den här profetian har uppfyllts på 1900-talet. Det är stort. Ibland kan det se ut som det vi gör är förgäves. Det liksom dör ner. Också när Gud har någonting nytt för oss. Han ska föra oss in i någonting annat. Öppna en ny dörr för oss. Då kan det också se ut som att det dör ner. Och vi kan tänka, var allt förgäves? Är inget kvar? Men det ingår i Guds. Det här är Guds, man kan liksom ana, det här är Guds väg. Därför att det är han som ska ha äran. Och vi ska inte sitta där och räkna eller försöka med nummer och statistik och se någon framgång. Det är han som ska ha äran och vi får bara lämna det. Bara vi vet att vi har följt Jesus och gjort det han har lagt på våra hjärtan. Det är bra så. Det är han som ska äras. Men den där känslan hade jag vid ett tillfälle, jag vill avsluta med det. Det var precis en sån tid när allt såg ut och dö ner. Och det kändes verkligen som allt var förgäves. Och jag låg på knä och bad i lilla salen i kyrkan. Och sucka, och jag såg genom dörren bort mot entrén och tänkte, vi hade bett, vi hade evangeliserat, vi hade kämpat ett antal år. Och så kände jag skulle kunna gå ut. Jag var så uttröttad. Jag var så slut. Och det var Janne också. Och det var fler där. Så jag tänkte jag skulle kunna gå ut nu. Och aldrig återvända. Det kändes som allt bara var. Fast inget kvar. Men så när jag blundade och bad, fick jag se en syn. För Gud kommer, vet ni, precis när vi behöver. Och uppmuntrar. Och jag upplevde när jag var liksom för mitt inre att jag på något sätt fördes in, så jag var inne i kyrksalen och uppmanad av den helige ande, se uppåt, lyft blicken. Och när jag såg uppåt då var det fullt med mörka svarta moln, som värsta åskmoln. Det var lite kusligt det där. Men rakt upp, se uppåt, rakt upp, då ser jag att det är en öppning. Ganska stor öppning i de där mörka molnen. Och jag förväntade mig att det skulle komma ljus in. Men det gjorde det inte, det var mörkt för det var natt. Men det var en natthimmel full med stjärnor. Och när jag ser det där, och ni vet vad Gud sa till Abraham när han såg stjärnhimlen. Då, inom mig, då hör jag Jesus talar. Ge inte upp nu. Fortsätt du bara. Det kommer det jag har lovat. Väckelsen kommer. Och när han talade de där orden i mitt inre, då fylldes hela mitt inre av en seger och en glädje och en ny kraft. Och jag visste, han är trofast. Det kommer det han har lovat. Håll fast vid det. För Gud har alltid en fortsättning. Så vi ska inte ge upp på något sätt, någon av oss. Och det är inte förgäves. Det du gör, det vi gör för Herren, det är aldrig förgäves. Att följa honom, att lyda honom. Och det är aldrig förgäves att lita på honom. Amen.